18 januari 1993, Irak.
Nu på förmiddagen så genomförde alltså de allierade ytterligare ett flyganfall mot Irak. Det var amerikanska, brittiska och franska plan som attackerade mål i södra delen av landet. Och den här räden kom bara 12 timmar efter det att den amerikanska missilattacken mot Bagdad igår kväll genomfördes.
Den tredje flygräden mot Bagdad på mindre än en vecka ägde rum nu på förmiddagen, mitt på ljusa dagen, när Irak minst kunde vänta sig ett nytt angrepp. Det var amerikanska, brittiska och franska plan som lyfte från hangarfartyget Kitty Hawk i Persiska viken och från baser i Saudiarabien och attackerade luftvärnsmissiler i södra Irak. Samma slags mål som angreps förra veckan när USA och dess allierade började sin militära kampanj för att få Irak att rätta sig efter de FN-resolutioner som ligger till grund för vapenvilan efter kriget vid Persiska viken. Dagens attack kom bara 12 timmar efter det amerikanska angreppet med kryssningsmissiler igår kväll, där en fabrik alldeles utanför huvudstaden Bagdad förstördes av ett 40-tal Tomahawk-robotar. USA säger att Irak tillverkade komponenter för sitt kärnvapenprogram i anläggningen, medan Bagdad påstår att det träffade målet var en helt oskyldig mekanisk fabrik. Men fullträffen mot det egentliga målet överskuggades av den förödande explosionen i presshotellet Al-Rashid som träffades av en projektil av okänt ursprung. Om det var en av de annars så precisa kryssningsrobotarna, den frågan är inte utredd. I det berömda hotell Rashid, som är byggt närmast som en befästning av svenska Skanska, dödades två personer, en hotellreceptionist och en gäst på hotellet, som är fullbelagt med journalister och delegater vid en stor islamsk konferens som just nu pågår i Bagdad. Efter gårdagens attack framträdde Saddam Hussein för andra gången på en och samma dag och uppmanade till motstånd mot fienden. Och Iraks president har gjort klart att landet kommer att fortsätta att trotsa de flygförbudszoner som de västallierade har skapat i landets norra och södra delar för att skydda de kurdiska och shia-muslimska befolkningarna mot irakiskt flyg. USA och dess allierade spaningsflyger själva över områdena, och det var när västländernas flyg ansåg sig hotade av irakiskt luftvärn som krisen blossade upp för 2 veckor sedan. Och idag har alltså den USA-ledda alliansen fortsatt att slå ut irakiska luftvärnsmissiler i södra Irak. Titti Nylander, Jerusalem.
Beskedet om dagens attack mot Irak kom från London, och till skillnad från missilangreppet igår kväll så deltog franskt och brittiskt flyg också. Här är London.
De brittiska flygplan som deltog i förmiddagens attack var av typen Tornado. Troligen ingick 4 Tornados baserade i Dharan i Saudiarabien. Tornadon användes flitigt i början av Gulfkriget för bombanfall på låg höjd, men förlusterna blev oväntat stora, så denna det brittiska flygvapnets stolthet tvingades upp på högre höjder. Dagens bombmål ligger inom flygförbudszonen i södra Irak och ska enligt källor i det brittiska försvarsdepartementet ha planerats i anslutning till attacken igår. Premiärminister John Major säger att det råder total enighet bland de allierade. Attacken har föregåtts av noggranna konsultationer efter att Irak getts möjlighet att åtlyda FNs resolutioner. Försvarsministern Malcolm Rifkin beskriver anfallen som återhållsamma och proportionella. Allt är noga avvägt för att minska risken för civila, säger han. Enligt Rifkin råder det inga som helst tvivel om att den bombade fabriken utanför Bagdad hade kapacitet att tillverka komponenter till kärnvapen. Han är dock mindre intresserad av att kommentera den förödelse som åstadkoms när ett hotell i Bagdad träffades och 2 personer dödades. Det finns alltid en risk att civila drabbas, menar Rifkin, som hävdar att det inte är säkert att det var en Tomahawk-missil som slog ner vid hotellet. Ledarna för oppositionspartierna har ställt sig bakom regeringen. Det gör däremot inte vänstermannen Tony Benn, som beskriver anfallen som mördarattacker till enorm skada för USA i arabvärlden. Anders Lindqvist i London.
Ytterligare rapporter den 18 januari 1993 från Irak.
President Saddam Hussein gjorde sitt andra offentliga framträdande på en och samma dag. Saddam Husseins senaste tal till nationen hölls efter det att amerikanska kryssningsmissiler hade angripit ett mål nära Bagdad igår kväll. USA säger att man slog till mot en anläggning som tillverkar komponenter till Iraks kärnvapenprogram. Enligt Irak var målet en oskyldig fabrik för mekaniska delar. Under gårkvällens attack träffades det mest kända hotellet i Bagdad av en okänd projektil. Det stora svenskbyggda hotellet är tillhåll för den utländska pressen och framstående delegater. Och den mystiska träffen blev ett huvudnummer i rapporteringen från Bagdad, där president Saddam Hussein själv tog en stor säkerhetsrisk och besökte ett sjukhus med skadade. Två hotellreceptionister omkom i explosionen och Irak säger att också en tredje civilperson dödades i Bagdad igår kvällens red. Under dagen gick flyglarm i Saudiarabien och uppgifter kom om att Irak hade avfyrat en skuddmissil mot landet. Men Israel, som utsattes för ett 40-tal attacker med irakiska skuddmissiler under kriget vid Persiska viken, Israel går nu på eftermiddagen ut med ett lugnande besked från sin armé om att ryktena om dagens skuddmissil var falska. Titti Nylander, Jerusalem.
Fortsatt mycket spänt läge alltså vid Persiska viken, och i USA där upprepar nu den tillträdande presidenten Bill Clinton sitt stöd för attackerna mot Irak och mot Saddam Hussein.
He must understand that America's resolve during this transition period will not waver. And I ask each of you in the diplomatic corps to emphasize this point to your own governments.
Och ledaren Saddam som pratar med en sårad utlänning.
Sorry, I can't see you because I lost my spectacles and two teeth, but I'm still alive.
Och i irakisk TV visade soldaterna upp sitt mod och sin hängivenhet för Saddam Hussein. Men ikväll var det si och så med nerverna hos den irakiska krigsmakten. Bagdads luftförsvar var i aktion i 15 minuter, trots att alla allierade rapporter förnekar att det var något anfall vid den tidpunkten. Men nervositeten är kanske förståelig. I morse var det ju allvar, för andra gången på 12 timmar, när brittiska, franska och amerikanska plan startade från Dahran-basen i Saudiarabien och från hangarfartyg utanför kusten i en räd som varade ett par timmar. Räden riktades mot de bägge flygförbudszonerna i södra och norra Irak, och det främsta målet var irakiska luftförsvarsanläggningar. Dagens attack var en uppföljning av den räd som gjordes i onsdags och som då delvis missade sitt mål, det vill säga att slå ut det irakiska luftförsvaret, framförallt i den södra zonen. Och den brittiska försvarsministern var nöjd med resultatet.
I'm pleased to say that all the coalition aircraft, including the Royal Air Force aircraft, returned. The operation which was in the no-fly zone in southern Iraq was in order to take action against Iraqi air defense and command and control installations. We are still evaluating the consequences of that operation, but the evidence so far is extremely encouraging.
And is this the last of the raids, or can we expect more?
I'm afraid we'll have to wait and see, in particular, the Iraqi response. The international community, the United Nations, and the Secretary General of the United Nations has made clear the determination of the international community to ensure full Iraqi compliance with their responsibility.
Ett resultat av de senaste attackerna verkar vara att Irak nu drar sig tillbaka från sina omtvistade gränsposteringar vid den kuwaitiska gränsen. Det sker 2 dagar efter att FNs officiella tidsfrist löpt ut.
Och ikväll har också Irak skärpt tonen mot FN-inspektörerna som leds av svensken Rolf Ekéus. Kommissionen har accepterat att bli ett billigt redskap för en ny aggressiv aktion mot Irak, sa Tariq Aziz, som är Iraks vicepremiärminister och en av Saddam Husseins närmaste män. Samtidigt som västalliansens räder mot Irak fortsätter så kommer nu allt fler kritiska röster fram. Västländerna anklagas till och med för dubbelmoral när de går till attack mot ett land för att det bryter mot FNs resolutioner, men inte mot andra som också gör det.
I 3 konflikter har FNs säkerhetsråd på senare tid antagit fördömande resolutioner och uppmanat regimer att rätta sig därefter. Det gäller Irak, Israel och Serbien. Saddam Hussein har varit klart provokativ och svaret har inte låtit vänta på sig. Men säkerhetsrådet har också fördömt serberna för deras agerande i Bosnien och diskuterat införande av en flygförbudszon också där. Och FN har också antagit en resolution där den israeliska deportationen av 415 palestinier brännmärks. Men i de här 2 fallen sätter inte västmakterna någon vapenkraft bakom orden. Och särskilt i den muslimska världen börjar man nu undra över det här. Idag fördömde Arabförbundet flygangreppen mot Irak. Och då bör det läggas till att bland Arabförbundets 21 medlemmar är de flesta mycket kritiska till Saddam Hussein. Den palestinske chefsförhandlaren Haider Abdel Shafi menar att världssamfundet gör sig skyldigt till en skandalös dubbelmoral när man bombar den ene medan den andra som också bryter mot FN:s resolutioner får vara.
We have been here for a month, full month, and we could not, and we are not allowed to go back to our homes in spite of the Security Council Resolution 799.
Här har de deporterade formerat sig till budskapet 799 Home.
En rapport från Irak den 14 februari 1993.
Iraks president Saddam Hussein passade på att berömma president Clinton för dennes oppositionella hållning till Vietnamkriget, och han idag träffade Ramsey Clark som en gång var USAs justitieminister. Saddam Hussein sa då också att han hoppades att president Clinton skulle ha lika stor förståelse för Iraks agerande. Samtidigt så kommer det nu nya uppgifter om att de fängslade svenskarna kan komma att friges. En anhörig till en brittisk fånge säger sig ha hört från en välinformerad källa att svenskarna släpps inom kort. Men på svenska utrikesdepartementet så säger man sig inte ha några indikationer på en snabb frigivning. Irak utnyttjar de fängslade utlänningarna till att få varor från väst. FNs aktioner drabbar civilbefolkningen hårdast. Irakiska barn dör idag av undernäring.
Hamid har Bagdads bästa begagnade mattor, några flygande, påstår han själv. Han piskar hundraårigt damm ur handknutna konstverk som sedan skuras av assistenten. Krig och sanktioner kommer och går är av mindre betydelse för historien, tycker Hamid. Få platser på jorden har längre perspektiv än staden. Landet ur tusen och en natt. Här finns andra bestående värden. Härskare är tillfälliga, liksom supermakten. Men så stort orkar inte alla tänka, inte när barnen behöver skor. Skorna är ransonerade, liksom maten. Det gäller att hålla sig framme. För på marknaden är priserna så höga att bara en minoritet kan handla här. Majoriteten måste klara sig på knappa ransoner av basvaror. Myndigheterna säger att tilldelningen bara räcker halva månaden. På Iraks landsbygd lever människorna i lerhus, men de som har djur klarar sig alltid. Familjen Hamdani lever bättre än de flesta. Det är kanske därför jag får besöka dem, för i Irak bestämmer myndigheterna vem jag får träffa och fotografera. Familjen säger att deras by drabbas hårt av de internationella sanktionerna. De lägger hela skulden på USA. Saddam Hussein måste i farfars ögon vara hela världens hjälte. Farmor bakar bröd och berättar att barnen far illa. Framför kameran hyllar alla Saddam Hussein. Men på floden Tigris och när säkerhetspolisen ser bort en sekund viskar man till mig: säg att vi hatar Saddam och snälla hjälp mig till Sverige.
En majoritet av människorna i det oljerika Irak lever i armod på grund av förtrycket, korruptionen och den våldsamma satsningen på krigsmakten. Men det står också klart att FNs sanktioner som nu har pågått i 2 år inte drabbar den styrande klicken, utan de som redan förut hade det svårast.
Barn svälter i Irak. Officiell statistik hävdar att dödsfallen på grund av undernäring, diarré och lunginflammation har ökat med över 1000% sedan sanktionerna inleddes. Jag ser själv ett 10-tal undernärda barn nära döden i det sjukhus jag tillåts besöka. Den här flickan är 4 månader gammal, väger 4 kilo. Hennes mamma säger mjölken är för dyr. Sverige har skickat 60 ton mediciner via Röda Korset, officiellt som humanitär hjälp. Men här i Bagdad ser myndigheterna hjälpen som direkt kopplad till de tre fängslade svenskarna i Bagdad. Uppenbarligen hoppas Irak kunna pressa Sverige på mer varor innan svenskarna släpps. På hemmet för föräldralösa har barnen det bättre än de flesta materiellt. Men från början matas de också med bilden av Saddam och det heroiska heliga kriget. Det som tagit många av barnens föräldrar. Överallt dessa bilder av härskaren som hon en gång fått möta.
فتح يعني قلبه من شفته يعني من يعني كان محتاج احنا كنا محتاجين له كان يطلع في كلش فرحنا من شفته يعني سعيده كنت.
Men ändå, matthandlaren har förstås rätt. Härskaren är en obetydlig parentes. Caféerna är lika fyllda som någonsin i årtusenden av spelare och njutare av vattenkyld rök. Och kring Hamid yr det hundraåriga dammet. Peter Löfgren för Rapport i Bagdad.
Den 14 februari 1993. Iran vidhåller sin dödsdom över författaren Salman Rushdie. Det var ju han som skrev lite fult om muslimerna.
Irans religiösa ledare Ali Khamenei krävde idag att författaren Salman Rushdie ska utlämnas från Storbritannien. Idag är det 5 år sedan Iran dömde författaren till döden för hans bok Satans verserna.
Den 21 februari 1993. Kuwait.
Kan som kommer är det 2 år sedan den irakiska armén drevs ut ur Kuwait efter 7 månaders ockupation. Och sedan dess har restaurationen av det krigsskadade landet varit i full gång. Återuppbyggnaden har gått snabbt med hjälp av oljepengarna, men det är ändå inte riktigt samma Kuwait som före ockupationen. Här är vår Mellanöstern-korrespondent Titti Nylander.
I veckan som gick öppnades åter Kuwaits zoologiska trädgård, mer än 2 år efter det att de irakiska ockupationsstyrkorna förvandlade djurparken till ett av krigets mest bisarra minnesmärken. Utsvultna irakiska soldater åt helt enkelt upp djuren eller övade sig i prickskytte på aporna som låg i drivor bland skyttegravarna som hade grävts mellan burarna. Nu har Kuwaitierna investerat 12 miljoner kronor i nya leoparder, lejon, tigrar, pumor och vattenbufflar. Men den indiska elefanten Dalal är kvar sedan gammalt. Hon överlevde ockupationen med en skottskada på skuldran. Kuwait har också investerat i 10 000 nya palmer som ska lyfta stadens efterkrigsansikte 2 år efter befrielsen. Men naturligtvis går de flesta dollarmiljarderna till vapen. En ofantlig arsenal av stridsvagnar, flygplan, helikoptrar och missiler som levereras av USA, Storbritannien och Frankrike. Samma makter som det är tänkt ska försvara Kuwait om det skulle behövas en gång till. Ingen inbillar sig att Kuwaitierna själva tänker hålla i vapnen. Under den senaste krisen nu i januari när de allierade flygbombade Irak var det fullsatt på vartenda plan ut ur landet och köer på banken där Kuwaitierna gjorde överföringar av sina förmögenheter till utlandet eller plockade ut pengarna. Kuwaitierna litar inte på att deras egna ledare ska försvara sitt folk och med rätta. Den styrande emiren och hans familj var de första som flydde landet när de irakiska styrkorna invaderade. Samma befälhavare sitter kvar som övergav civilbefolkningen under ockupationen. De råkar tillhöra emirens familj Sabah. En av de första åtgärder som det nya parlamentet vidtog i höstas, det var att sätta igång med en utredning om vad som hände den där augustidagen 1990 när hela landets ledning flydde och lämnade Kuwait åt sitt öde. Det nya parlamentet är en nagel i ögat på den styrande emiren som tycker att demokrati är fånigt och som inte gör någon hemlighet av att han ser landets högljudda folkförsamling som ett nödvändigt ont. I det längsta sköt emiren upp de val som han utlovade från sin bekväma exil i ett saudiarabiskt palats. Men till slut kunde Sabah-familjen inte längre stå emot trycket. Visserligen är det bara en privilegierad överklass i Kuwait som har rösträtt. Ungefär som på det gamla ståndssamhällets tid. Men valkampanjen blev livlig. Valet vanns av oppositionen och nu sitter en brokig skara av motståndare till den styrande emiren och stiftar besvärliga lagar om insyn i statens affärer som hittills har styrts som ett familjeföretag. När börsen i Kuwait City öppnades i höstas, då var det signalen att landet var på fötter igen. Livet hade börjat efter de mörka månaderna, men allt stod ändå inte rätt till. Av landets utlandsinvesteringar på 1 000 miljarder kronor var hälften borta och allt hade inte gått till kriget och ersättningar till enskilda kuwaitier. Skandalen som har drabbat Kuwaits statliga investeringsbolag har lett till att parlamentet har drivit igenom en lag som ger livstidsfängelse åt den som svindlar bort statens pengar. Kuwait är ett långt mer demokratiskt land än det var före den irakiska invasionen. Men det är också ett krympt land med 1 miljon färre invånare än tidigare. För första gången är de 700 000 infödda kuwaitierna nästan i majoritet i sitt eget land. Sen Kuwait medvetet håller nere antalet gästarbetare och invandrare. Flera 100 000 palestinier drevs ut ur Kuwait när PLO tog Saddam Husseins parti i kriget. Och Kuwait vet ännu inte hur de välutbildade palestinierna ska ersättas. Kanske väljer man att dra ned på industri och jordbruk för att slippa importera arbetskraft och blir vad landet en gång var. En bank byggd på oljekällor. Men ännu har Kuwait inte bestämt sig för vad det är för slags land man vill ha. Och beslutsångesten håller i sig. Samtidigt blommar öknen som aldrig förr och flyttfåglarna är tillbaka efter åratal när uttråkade kuwaitiska unga män sköt på allt som rörde sig från sina fyrhjulsdrivna bilar. Kuwaits bästa naturskydd består i de tonvis av blindgångare och miljoner minor som ännu minner om kriget i den kuwaitiska öknen.
Öknen lever tack vare minorna. Titti Nylander om Kuwait 2 år efter Iraks ockupation.
–25 maj 1993. Iran-Irak.
Iranskt stridsflyg anföll i morse mål inne i Irak, uppger den iranska motståndsrörelsen Mujahedin. Den verkar ju från baser inne i grannlandet Irak.
Enligt iranska oppositionskällor angreps 2 av Mujahedins baser i Irak tidigt i morse av ett 10-tal iranska strids- och bombplan som ska ha bombat mål så långt som 9 mil inne i Irak. Ingen officiell bekräftelse har kommit vare sig från Irak eller Iran, men så sent som i söndags varnade befälhavaren för Irans revolutionsgarde Irak och uppmanade grannlandet att förhindra Mujahedin-gerillans inbrytningar i Iran. Oppositionen har utfört en rad sabotage inne i Iran den senaste tiden och det ökade antalet reder antas ha att göra med det annalkande iranska presidentvalet. Det är ett mönster som känns igen från förra våren när Mujahedin trappade upp sina aktioner i samband med parlamentsvalen i Iran. Också då bombade iranskt flyg gerillabaser i Irak, den gången med följd att ett av planen sköts ned och 2 iranska piloter togs till fånga. Enligt gerillans egna uppgifter ska flera iranska revolutionsgardister ha dödats under attacker förra veckan när ett ammunitionsförråd också ska ha förstörts vid den av Irans oljeanläggningar. Mujahedins påståenden att rederna ägde rum från baser inne i Iran förnekas av Iran och även oberoende bedömare tvivlar starkt på att gerillan kan verka från baser i hemlandet. Mujahedin förlorade definitivt vad som kan ha funnits av stöd hos iranierna när gerillan ställde sig på Iraks sida i kriget mot Iran och därmed allmänt kom att betraktas som landsförrädare. Titti Nylander, Nicosia.
–14 juni 1993. Iran.
Från USA till Iran. Irans omvalde president Rafsanjani misslyckades under sin förra mandatperiod med att öppna Iran mot västvärlden. Och nu när den amerikanska regeringen uppmanar sina allierade att isolera Iran så blossar USA-fientliga stämningar åter upp i landet. Det rapporterar vår Mellanöstern-korrespondent från Teheran.
I en bokhandel vid sidan av den stängda amerikanska ambassaden i Teheran säljer man hemliga USA-dokument som beslagtogs när ambassaden stormades efter revolutionen. 59 tjocka volymer. Det igenvuxna området innanför murarna kallas fortfarande för spionnästet. Men den USA-fientliga propagandan tonades ned betydligt när reformpolitiken Hashemi Rafsanjani inledde sin första mandatperiod som president för 4 år sedan, 10 år efter revolutionen. Till skillnad från den islamska republikens fader Ayatollah Khomeini har Rafsanjani undvikit att kalla USA för den store satan. Och presidenten antydde nyligen att normala förhållanden mellan Iran och USA kunde vara möjliga om Washington tog första steget. Men den amerikanska regeringen har tvärtom inlett en kampanj som går ut på att isolera Iran och att behandla såväl Irak som Iran som utstötta paria-stater. USA betraktar Irans militära upprustning som ett allvarligt hot och förra veckan uppmanade utrikesminister Warren Christopher sina europeiska allierade att inleda en handelsbojkott mot Iran. Det amerikanska initiativet har väckt starka reaktioner i Iran där man misstänker att Iran och islam nu kommer att ersätta Sovjet och kommunismen som USAs demon och spöke och ideologiska fiende. Den uttalade amerikanska politiken att utmåla Iran som det stora hotet i regionen har spelat de mest revolutionära iranska krafterna i händerna bland alla de olika maktgrupper som finns i den islamska republiken. President Rafsanjanis radikala västfientliga motståndare var snabba att påpeka att den motkandidat som fick minst antal röster i presidentvalet hade förespråkat en direkt dialog med USA. Och i de Rafsanjani-vänliga kretsar där det finns en önskan om en öppning mot väst, där sägs det med besvikelse och bitterhet att Iran tycks vara dömt att bli evigt missförstått. Titti Nylander, Teheran.
–14 juni 1993. Förhandlingar om arabvärlden.
Efter ett avbrott på en månad återupptas idag i Washington Mellanöstern-förhandlingarna– –där det framförallt gäller att överbrygga motsättningarna och misstron mellan israelerna och palestinierna. Och USA har nu börjat spela en mer aktiv roll för att bryta dödläget.
19 månader har gått sedan parterna i Mellanösternkonflikten satte sig ned runt ett konferensbord i Madrid för att inleda en länge emotsedd fredsprocess. När det idag samlas i Washington till den 10:e förhandlingsomgången är det bara att konstatera att ingenting av substans har kommit ut av de 9 tidigare mötena. Och delegater från båda lägren tror inte på något genombrott den här gången heller. Det är frågan om palestiniernas framtid i de ockuperade områdena, Västbanken och Gaza, som allt kretsar kring. Utan att den frågan får en lösning anser sig Syrien, Libanon och Jordanien inte kunna göra upp med Israel. Riktlinjerna för den israelisk-palestinska dialogen är klara nog. Palestinierna ska ges ett begränsat självstyre under 5 år, varefter frågan om områdets slutliga status tas upp. Vilket för palestinierna är liktydigt med en egen statsbildning. De är otåliga nu och vill ha en så kort övergångsperiod som möjligt. Israel säger, låt de 5 åren gå och sedan får vi se vart det hela leder. Där har man nu kört fast. När den senaste förhandlingsomgången avbröts i mitten av maj hade USA lagt fram ett dokument med vissa vägledande principer för de fortsatta samtalen som parterna förhoppningsvis skulle godkänna. Men den palestinska delegationen avvisade förslaget med motivering att det gynnade Israel. Dagens återupptagna förhandlingar väntas på nytt koncentreras på försöken att få parterna att godkänna en gemensam principdeklaration. USA har nu börjat gå in i förhandlingarna mer aktivt, precis som president Clinton lovade under sin valkampanj. Och för att fredsprocessen ska röra sig framåt är det kanske nu läge för Clinton att ingripa på samma sätt som Jimmy Carter gjorde med Israel och Egypten i Camp David och som ledde till fred mellan de två länderna.
Reporter Åke Wiklund.
Söndag morgon den 27 juni 1993. Ja, så var det igång igen mellan USA och Irak.
Amerikanska stridsfartyg avfyrade sent igår kväll 23 kryssningsrobotar mot Iraks huvudstad Bagdad. Målet var den irakiska underrättelsetjänstens högkvarter i centrala staden. Robotarna avfyrades från fartyg i Persiska viken och Röda havet. Den amerikanske överbefälhavaren Colin Powell sa att preliminär information visade att flera robotar träffade målet. USAs president Bill Clinton gav order om attacken i fredags och sa i ett tv-sänt tal i natt att attacken var en hämnd för en komplott för att mörda före presidenten George Bush vid ett besök i Kuwait i våras. Clinton kallade komplotten feg och avskyvärd och sa sig ha fått bevis för att Iraks underrättelsetjänst låg bakom den. Iraks styrande revolutionsråd hävdar nu på morgonen att många civila dödades i attacken. I ett uttalande från rådet sägs att robotar sköts mot den irakiska underrättelsetjänstens högkvarter och omgivande bostadsområden. I uttalandet sägs att denna nya fega aggression krävde många dödsoffer bland civila och ett stort antal människor skadades bland de kvinnor och barn, alltså enligt Iraks revolutionsråd. Och en irakisk civilförsvarstjänsteman hävdar nu på morgonen att tre människor saknas och tros ha omkommit i husras vid den amerikanska robotattacken mot Bagdad. Minst två robotar uppges ha slagit ner i bostadsområden nära Iraks underrättelsetjänst. Men Vita husets talesman Didi Myers sa i natt att allt hade gjorts för att undvika att civila skulle skadas vid attacken.
My fellow Americans. This evening I want to speak with you about an attack by the government of Iraq against the United States and the actions we have just taken to respond. This past April, the Kuwaiti government uncovered what they suspected was a car bombing plot to assassinate former President George Bush while he was visiting Kuwait City. The Kuwaiti authorities arrested 16 suspects, including two Iraqi nationals. Following those arrests, I ordered our own intelligence and law enforcement agencies to conduct a thorough and independent investigation. Over the past several weeks, officials from those agencies reviewed a range of intelligence information, traveled to Kuwait and elsewhere, extensively interviewed the suspects, and thoroughly examined the forensic evidence. This Thursday, Attorney General Reno and Director of Central Intelligence Woolsey gave me their findings. Based on their investigation, there is compelling evidence that there was, in fact, a plot to assassinate former President Bush. And that this plot, which included the use of a powerful bomb made in Iraq, was directed and pursued by the Iraqi intelligence service.
Bilen ska smugglats från Iraks sydliga stad Basra in över gränsen till Kuwait två dagar före den tidigare presidentens ankomst. Och en av de anklagade säger sig ha handlat på uppdrag av den irakiska underrättelsetjänsten. Bevisen tillverkades för att rättfärdiga det fega angreppet på det irakiska folket, heter det idag på morgonen i ett uttalande från det styrande revolutionsrådet där president Saddam Hussein är ordförande. Irak hade hoppats på ett bättre förhållande med USA i samband med presidentskiftet i Washington, men togs mycket snabbt ur sina illusioner. I januari i år flygbombades Bagdad på själva tvåårsdagen av de attacker som inledde kriget vid Persiska viken. Och även om det formellt var George Bush, tack och adjö, hade han Bill Clintons fulla stöd. Den gången brakade en av de annars så träffsäkra kryssningsmissilerna rakt in i presshotellet där de utländska journalisterna bodde. Det återstår nu att se hur pricksäkra missilerna var den här gången. Titti Nylander, Nicosia.
Vita huset uppger nu på morgonen att det är USA ensamt som står bakom anfallet mot Irak i natt. Men Storbritanniens premiärminister John Major fick redan igår reda på att USA skulle anfalla Irak och gav då Bill Clinton sitt fulla stöd. Och i USA är reaktionerna positiva efter anfallet. President Clinton har fått beröm både från republikaner och demokrater. Och militärer har också varit positiva, bland dem flygvapengeneralen Perry Smith. sagts. Clinton agerade verkligen som president. Det är detta som presidenter har lön för att göra, att fatta dessa svåra beslut om att tillgripa våld, sa han. Senare idag ska FNs säkerhetsråd hålla ett extra möte om det som har hänt i natt.
–28 juni 1993. Arabvärldens reaktion på USA-anfallet.
USAs attack mot Bagdad natten till igår har väckt blandade känslor hos Iraks grannar. Men en majoritet av länderna i Mellanöstern tar avstånd från USAs missilräd, rapporterar Titti Nylander.
Ett gemensamt uttalande från Arabförbundet fördömer den senaste amerikanska attacken mot Irak och säger att en krigshandling som söndagens måste godkännas av FNs säkerhetsråd. De enskilda reaktionerna från arabländernas regeringar skiljer sig däremot i sitt språkbruk från irakvänliga staters ursinniga förkastelsedom till det västvänliga Egyptens indirekta kritik. Egypten uppmanade igår sin allierade USA att i fortsättningen ta i lika hårt mot serberna i Bosnien och temat dubbelmoral i världspolitiken som USA anklagas för sedan länge i Mellanöstern återkommer idag ständigt i kommentarerna. Även Iraks icke-arabiska granne och gamla fiende Iran dömer ut den amerikanska attacken som en handling i strid mot FN-stadgan och internationell lag. Iran fruktar att det egna landet kan stå i tur att straffas efter det att USA nyligen öppet förklarade att Washington betraktade faran från Irak och Iran som lika stor. Under det 8 år långa kriget mellan Iran och Irak stödde USA ensidigt den irakiska sidan och bidrog till att bygga upp Saddam Husseins krigsmakt. Nu vill Washington istället fördela graserna lika och försöker få Europa och Japan att bojkotta Iran med hänvisning till landets upprustning och föregivna kärnvapenprogram. Inte helt oväntat är Kuwait det enda landet i området som utan förbehåll applåderar den amerikanska attacken, iscensatt som en vedergällning för en påstådd irakisk komplott ägnad att döda George Bush när den förre presidenten och Kuwaits hjälte nummer 1 besökte landet i våras. USAs övriga allierade vid Persiska viken med Saudiarabien i spetsen håller däremot försiktigtvis tyst med sina åsikter. Det gäller att hålla sig vän både med Washington och med mannen på gatan. Och folkopinionen i Mellanöstern, om den fritt kunde uttryckas, skulle utan tvivel ta Iraks parti trots de blandade känslor som råder inför Saddam Husseins person. Titti Nylander, Nicosia.
–29 juni 1993, Irak.
Irak hotar med att hämnas för söndagsnattens amerikanska missilattack mot Bagdad. Det är chefen för det irakiska underrättelseväsendet som kommer med varningen. Och samtidigt som president Bill Clinton och sin sida varnar tilltänkta terrorister för repressalier om de går till handling. Vår Mellanöstern-korrespondent.
Från underrättelseväsendets chef general Saber Abdulaziz al-Douri kommer i form av ett publicerat brev till president Saddam Hussein och det är detsamma som om hotet kom direkt från Iraks ledare. Vi ska förfölja de som attackerar oss och hårt straffa dessa skadliga insekter, säger chefen för det irakiska spioneriet. Samtidigt som Bill Clinton varnar alla tilltänkta terrorister för följderna av deras handlingar med hänvisning till söndagsnattens missilattack. I sitt försvar för attacken i efterhand har Bill Clinton främst understrukit den avskräckande effekten på tänkbara terrorister och det kan antas att varningen är riktad inte bara till Irak utan också till Iran, Sudan och andra länder som USA misstänker befrämjar terrorismen i världen. Med tanke på Clintons varning kan terrorhotet från Bagdad betraktas som en kraftig utmaning, liksom Iraks fortsatta vägran att gå FNs vapeninspektörer till mötes. Men det har hänt förr att Saddam Hussein har backat i sista stund. Och samtidigt som hoten om vedergällning utfärdas i Bagdad för inre konsumtion har Iraks ambassadörer i omvärlden förnekat att Irak har planer på att hämnas. Iraks främsta intresse för ögonblicket är tvärtom att få sanktionerna mot landet uppmjukade eftersom det katastrofala ekonomiska läget är ett långt större hot i längden än militära angrepp. Titti Nylander, Nicosia.
Juli 1993. Irak.
Läget är fortfarande spänt mellan FN och Irak. Trots hot om militära straffaktioner så ändrar inte Irak inställning till de omstridda övervakningskamerorna. Men imorgon så möts FN och Irak för samtal om landets oljeexport. Och det kan bana väg för en lösning, rapporterar Lasse Herneklint.
Irak valde det här tillfället för att sätta det politiska strålkastarljuset på landets relationer med FN. Det sa Nikita Smidovic, ledare för FNs tre vapeninspektörer, när de igår mellanlandade på Cypern på sin väg från Bagdad till New York. Någon lösning i konflikten om de omstridda övervakningskamerorna är inte i sikte. Och FN betraktar Iraks vägran att låta vapeninspektörerna sätta upp kamerorna som ett brott mot vapenvilan efter Gulfkriget. Irak har sagt att man i princip inte är emot kamerövervakningen av provanläggningarna för missiler, men Irak, som anser att man uppfyllt tillräckligt av FNs resolutioner, vill först att säkerhetsrådet ska återkalla eller åtminstone lätta på de handelssanktioner som gällt sedan invasionen av Kuwait 1990. Vapeninspektörerna ska troligen imorgon resa vidare från Cypern till New York för att rapportera till säkerhetsrådet, som också inom kort måste ta ställning till hur man ska agera i fortsättningen. En möjlighet att lätta på spänningarna kan komma imorgon. Då ska enligt planerna diskussioner börja mellan FN och Irak om att lätta på exportförbudet för olja. FN har redan tidigare föreslagit att Irak vid ett tillfälle ska få sälja olja för drygt 1,5 miljarder dollar. Pengar som ska användas till import av mat och andra förnödenheter till den svältande befolkningen. Det förslaget har Irak tidigare sagt nej till, men nu har man ändrat sig. I förslaget ingår också att FN ska få en del av inkomsterna från oljeförsäljningen för att täcka sina kostnader för övervakningen av Irak. Både Irak och FN är ekonomiskt trängda och är i behov av nya inkomster. Båda sidor har alltså ett intresse av att överläggningen om oljeförsäljningen leder fram till en uppgörelse snarast. Irakierna hoppas också att det ska bli början till slutet för samtliga sanktioner och den internationella isoleringen. FNs generalsekreterare Boutros Ghali har också antytt att en uppgörelse om oljeförsäljningen kan leda till ett nytt politiskt klimat mellan parterna. Möjligen är det detta som Iraks president Saddam Hussein spekulerar i, att han för hemmaopinionen ska kunna visa upp mildrade sanktioner samtidigt som man går med på uppsättningen av kamerorna. Möjligen är detta uträkningen, men Saddam Hussein spelar ånyo ett högt spel, för tålamodet hos FN och USA är uttömt när det gäller Iraks ständiga konfrontationer för att uppfylla säkerhetsrådets resolutioner. Lasse Herneklint, Nicosia.
Juli 1993. Irak och FN.
God afton. Först ska vi berätta att FN har beslutat plombera två av Iraks provanläggningar för raketuppskjutning. Det meddelade chefen för FNs vapeninspektörer i Irak, Rolf Ekéus, för en liten stund sedan vid en presskonferens i FN-högkvarteret i New York.
This step will prevent Iraq from carrying out any tests whatsoever. This step, we hope, is will make it possible, also I underline, on interim base, to open up the technical talks. Our invitation to Iraq to start such talks still stands, and we therefore are ready to start, and we hope as quickly as possible. the talks. However, I have to underline, if Iraq would break these seals, we are back in a very serious situation. It has been discussed today within the Council what should be done, also in this eventuality. But I think it's too early. We hope now that this team will, which will fly out today, I think they will be in Iraq on Saturday.
Juli 1993, Libanon och Israel.
Och här är lunchekot. Spänningen ökar i södra Libanon. Israel hotar nu med vedergällning om gerillaattackerna inte upphör. Läget i södra Libanon blir alltså mer spänt. Israel har skickat in militär förstärkning i den zon som landet ockuperar och hotar med vedergällning om inte den senaste tidens gerillaattacker upphör.
Den israeliska militära uppmarschen i södra Libanon är ett svar på den senaste tidens intensiva gerillabeskjutning av israeliska ställningar i den ockuperade så kallade säkerhetszonen. I slutet på förra veckan dödades 5 israeliska soldater vid olika attacker som utfördes av gerillagrupper som är motståndare till de pågående fredssamtalen om Mellanöstern. Striderna är de blodigaste där i år och efter ett regeringssammanträde igår sa Israels premiärminister Yitzhak Rabin att landet kommer att försvara sig med alla nödvändiga medel och att det enligt Rabin inte har med fredssamtalen att göra. Israels fredsförhandlare med Libanon, Uri Lubrani, sa som svar på frågan om Israel överväger en militär attack mot Libanon. Ja, bland annat. Och hälsominister Haim Ramon spädde på hotbilden genom att säga att premiärminister Rabin inom kort kommer att presentera en militär lösning. Attackerna mot israelerna utförs av PFLP:s generalkommando med högkvarter i Syriens huvudstad Damaskus och av Hezbollah som stöds av Iran. Och Israel anklagar nu Syrien för att vara medansvarigt för gerillaattackerna. Den amerikanska fredsmäklaren Dennis Ross, som reser runt i Mellanöstern för att bryta dödläget i de pågående fredssamtalen, fick i helgen agera Israels budbärare till Syrien. Budskapet var att Syrien måste stoppa vapenleveranserna som går genom landet från Iran till gerillagrupperna i Libanon.